Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Pernilla,
Sofia.
Jag är just orolig för dig nu, för nu står det rubriker här överallt. Värmeböljan i Sydeuropa når kulmen nu i helgen.
Oj.
Alltså, gamla och sjuka människor avrådes att åka till Sydeuropa, Spanien. Och där är ju du, jättegammal.
Här är jag, jättegammal och jättesjuk. Alltså, helt ärligt, jag blir aldrig sjuk. Peppar, peppar, jag vet att man ska säga så. Men jag... När jag satte mig på planet, vi ska berätta lite kort här, att jag och Sofia var ju då, vi ledde ju Pride-galan här, så vi kan prata mer om lite senare.
Schlagerkvällen på Pride-festivalen i Stockholm.
Ja. Euro Pride. I torsdags kväll, och det var en lång dag, vi var klara vid ett på natten eller någonting, tror jag. Och jag åkte direkt hem och packade mina saker, och sen kom taxin klockan 4.
Det är hardcore alltså.
Det är hardcore, det är hardcore.
Det är inte många som skulle ha ett sånt tempo, förutom jag.
Men då tänkte jag så här, men gud vad skönt, jag kan sova på planet och sådär. Så känner jag när jag sitter på planet, hur det bara, nej men alltså, min mage. Alltså det var sådana kramper i magen, och jag bara, jag kommer spy. Och leta efter så här spypåse, och hittar ingen, och bara. Men jag spydde inte, utan jag somnade med de här kramperna. Men sen, när jag kom fram till Spanien, nu har jag ju haft sån rännskit här va. Så att,
nej, men,
ja, det är som ett lavemang kan man säga.
Ja, men Pernilla, det roliga är nu när vi ska få till den här podden, och jag smsar dig och du smsar just det. Ja, jag har sån, du skrev fel, rönnskita. Och vet du var jag sitter när jag läser det?
På toa.
På toaletten.
Nej, med rännskita du
med. Och mår ungefär likadant kan jag säga. Så att jag vet inte om det var någonting vi åt, både du och jag.
Men vi åt en kycklingsallad vi delade på. Det måste ha varit dålig kyckling, för det här är typiskt sånt.
Så att jag har inte heller så ofta dålig magen. Nej. Så för mig var det också så här, och att du var det, och att vi faktiskt hade ätit precis samma sallad.
Ja, så det måste,
maybe.
Det måste ju varit det. Och det är ju så varmt nu, så att det är lätt att mat blir dålig liksom. Men,
nej, men ännu viktigare för du som är där i den där mega värmen, att du dricker ordentligt
alltså. Ja, det har du rätt i, det har du rätt i. Nej.
Jag läste någon så här, i råd i någon tidning, vid extrem värme, drick minst 3 liter vatten om dagen. För ofta brukar de ju överdriva det här när det står så här hur mycket du ska dricka. Men nu är det särskilt viktigt, speciellt då för barn och gamla människor.
Och Pernilla Wahlgren som har rännskita i Spanien.
Du är så kort, så du kan också gå under kategori barn.
Ja.
Jag vet inte.
Ja, ett gammalt
barn. Man märker
barn.
Inte, för annars, och sen så vätskeersättning skriver de ju. Ja. Och att man även inte får glömma att äta salt. Jordnötter eller saltmat.
Mm.
Och man kan även kolla vätskebalans genom att nypa tag i huden på handryggen.
Alltså på handen,
lyft
jaha.
Upp ett veck. Om vecket stannar kvar när du släpper, just så är det. Du lite för uttorkad. Förstår du? Du ska nypa dig på handen på ovansidan.
Nej, det åker tillbaka, det måste jag säga.
Ja, men speciellt om du
sitter
på toa mycket.
Nu gör du mig så nojig, så nu dricker jag vatten här.
Men gör det. Do it.
Men du?
Jag tycker inte det är så gott med vatten, det är mitt problem. Jag vill gärna liksom ha någon slags smak, citron, eller jag vill ha någonting i.
Okej, nej, men jag älskar
iskallt vatten. Jag önskar jag kunde tycka att det var gott.
Ja, nej, men i alla fall, så att det är vad som händer. Igår, jag kom ju inte ut ur huset, det tog ett tag, för att jag kom ingenstans liksom. På riktigt höll på att bajsa på mig på kort enkelt.
Men du, Eftersom jag berättade om den här rekordvärmen, hur varmt är det? Och kan man överhuvudtaget gå ut på dagarna? Eller är man inne i AC:n? Eller berätta, hur det är.
Alltså, det är ju supervarmt, men jag tycker ändå att det känns som i Sverige, för det fläktar liksom. Igår var vi nere och käkade lunch då, lite senare när det, vid havet liksom. Ja. Och där fläktar det ju. Och sen måste jag säga att nu sitter jag inne och poddar och jag är på min AC. Och jag menar, så som jag njuter just nu, det gör jag ju inte hemma, för där håller jag på att få värmeslag liksom, inomhus.
Ja. Så det här känns ändå bättre. Jag har ju tagit mig hem från Gotland och tänkt att det var svalare här hemma. Ja. Men det var det ju inte. Mm. Alltså, det var som en bastu när man kom in och det blir liksom ingen genomdrag på luften, så att det är, man ska inte klaga, men det är lätt att man gör det, och kan tänka mig speciellt för äldre att det är superjobbigt, och man har ju inte AC oftast i det här landet.
Nej, men
man har inte behövt det innan.
Nej, så är det verkligen, och det var så roligt för att när jag var i Göteborg och gjorde Lotta på Liseberg. Så när jag skulle ta tåget hem, så går jag på Centralen. Då ville Theo, han bara, kan inte vi gå in och kolla i någon sån här teknikmagasinet eller någon sån här butik, vad det nu heter. Och jag bara, fast vi har jättebråttom. Och så går in, så bara ser jag så här, va? Står det fläktar där? Så jag bara tittar på honom verkligen så här, som att, du vet, som att jag hade sett någon raritet. Och bara, säljer ni fläktar? Ja. Skämtar du med, vad kostar den? 300 spänn. Jag bara, nej men jag tar den på en gång. Hade jag kunnat bära och haft tid, hade jag tagit alla de hade liksom. Och så kom jag då hem med min fläkt och skitglad. Då tar det ju 2 sekunder, så får Linus se på min Instastory. Han bara, har du köpt en fläkt? Jag bara, ja. Men vad fan, du ska ju till Marbella. Ja. Kan inte jag få låna din fläkt och ha den tills du kommer hem? Så att det är verkligen hardcore med de där fläktarna alltså.
Ja, helt plötsligt så ringer såna här bekanta från förr som är så här, ska vi hänga lite? För du har fläkten.
Ja, precis. Det är det. Nu vill man inte komma till de som har pool och grill. Nu vill man komma till de som har fläkt.
Ja. Pernilla, nu behöver jag behöver hjälp med att fundera ut någonting. För att jag ligger och sover, jag och Magnus här i huset. Helt plötsligt vaknar jag av att det ringer på dörren. Och jag är, du vet, så här, jag bara kastar mig upp ur sängen. Tänker inte ens på vad klockan är. Jag tänker så här, är det Cindy som kommer hem sent? Är det ett bud, tänkte jag liksom. Jag vet inte. Så jag rusar ner till dörren, öppnar och ingen står där.
Nämen.
Och jag bara, jaha. Och så är jag så här, ja men alltså, jag kanske drömde. För ibland kan man ju drömma så här verklighetstroget att det var dörrklockan, men det inte var det.
Nej.
Så går jag upp till Magnus och Magnus har också vaknat. Han bara, vad var det där? Jag hörde någon som sprang utanför dörren.
Ja.
Och jag bara, nej, jaha, jag trodde jag drömde om att... Och då blir man ju genast här, men shit, är det någon inbrottstjuv som... Och då kollar vi på klockan, då var hon... 20:05 på morgonen.
Amen.
20:05 på morgonen så ringer det på dörren, någon springer därifrån. Och då går vi upp och blir lite så här skärrade och börjar liksom prata om, är det nu, men det är konstigt inbrottstjuv, för liksom det syns verkligen att någon är hemma här, du vet, det står bilar utanför, det är sopor slängda i soptunnan, gräset är klippt, det verkligen signalerar, här är det någon hemma. Och sen när vi står där, då ringer det en gång till.
Nämen.
Alltså vi pratar, en gång till ringer det på dörren.
Okay.
Och vi bara rusar, jag rusar ner, men det tar ändå, för att vi är en våning upp, och det tar typ 10 sekunder och det är ingen utanför.
Nej men gud vad konstigt.
Och jag blir så här, och sen så låg vi där och diskuterade så här, okej, vad finns det för olika scenarier? Är det busstreck såklart, tonåringar, eller är det kompisar till våra barn, men de är inte uppe 20:05 på morgonen och det är helt ljust, så skulle det vara inbrottstjuv, vad ska de in?
Vadå, så du liksom... vet fortfarande inte vem det var?
Nej, jag vet inte vad det är, jag bara, vad kan det vara? För jag menar, det är ju jäkligt korkad inbrottstjuv som också ringer på 2 gånger, eller är det en inbrottstjuv som vill komma in? Alltså jag blev super, jag är supernöjd.
Ja, men om,
jag,
om man är inbrottstjuv så ringer man väl inte på?
Nej.
Det känns lite konstigt.
Då känner man ju liksom, för jag berättade om min arbetskollega där som hade haft en som gick in och tog bilnycklar i hallen. Men då känner man ju på dörren, och dörren var ju låst liksom. Men jag vet, vad tror du? Varför ringer någon på dörren klockan 20:05 och springer sin väg?
Nej, det är om det ska vara någon ungdom som har varit ute och festat sent och lite full och vill vara rolig, eller...
Något vad kanske? Förstår du? Att, vågar du ringa på dörren?
Vi kan ju sätta ut en efterlysning. Du som ringde på Sofias dörr 5 på morgonen och sprang. Vem var du? Vi
kan vill gärna du bara veta. Ge en liten förklaring?
Ge en förklaring, för Sofia är orolig och undrar.
Ja, men det är såklart. Det är ju värsta inbrottstiden nu såklart när folk är på semester. Så att, ja, jag vet inte. Men det är ju det första jag tänkte. Men det känns ändå väldigt ologiskt.
Ja, nej, men det är obehagligt. Men tur att du har en trygg man där hemma.
Som är så himla stark och snabb.
Ja.
Men annars får jag bara berätta. Jag brukar inte klaga så mycket. Men jag måste få göra det nu. Bara.
Klaga inte på värmen
ska jag
igen.
Säga. Nej, men alltså jag har så ont i min nacke. Jag vaknade upp, ska jag säga, med nackspärr för 6 dagar sedan. Jag har gått och knäckt och jag har varit naprapat, massör, ingenting. Och jag kan liksom knappt vrida mitt huvud. Det gör så jäkla ont.
Men usch.
Och då tänker jag på alla de människor som har kronisk smärta hela livet och är tvungna att ta tabletter. För man blir sur, man blir grinig, man blir trött. Alltså smärta gör, alltså det påverkar en så mycket.
Ja, och särskilt nacke och rygg. Det sitter ju verkligen och huvud, allt sånt. Ja. Liksom, huvudvärk, ryggvärk, nackvärk. Ja, det tar ju bort så otroligt mycket energi.
Har du haft nackspärr?
Nej, aldrig.
Jag inte heller. Jag vaknar upp, jag spelar mycket tennis i sommar. Ja. Så jag antar att jag liksom har överansträngt mig. Och sen så, jag vet inte. Jag var hos en naprapat igår. Ja, det här kan ta en 7-10 veckor. Jag bara, 7-10 veckor?
Gud, men är det verkligen nackspärr då? För att du kunde ju röra dig igår och så. För stel nacke, det har jag ju ofta liksom.
Ja, alltså när jag tar Voltaren och Ipren och sådär, då blir jag lite rörligare. Men så fort när jag vaknar på morgonen, då skriker jag smärta.
Ja, men jag hade
nu har jag klagat, jag ska inte klaga mer. Det var det, jag bara var tvungen att få ur det.
Ja, det måste du. Ja, men det var som när jag somnade på planet. Så vaknade jag liksom mitt i av att jag hade ont i magen. Och då hade jag legat så himla dåligt med nacken. Så att det tog säkert så här 5 minuter innan jag kunde liksom räta upp nacken. För att då hade jag så jävla ont och låg så konstigt. Så att jag bara, då är det som att det har låst sig liksom. Då får man ta det jätteförsiktigt så man inte bara knäcker den. Men jag skulle faktiskt behöva, jag ska ta det här nere på stranden, en massage. Alltså, det är jäkligt.
Hur lätt det är. Hur jag ska ta det ner på stranden. Jag såg någon bild när jag googlade den här superhettan i Sydeuropa. Såg en bild från Portugal, tror jag det var.
Ja, där
när
har
folk på badstranden. Alltså, det var helt galet. Det var som ett myll. Det var så mycket folk i vattnet.
Nej.
Som liksom badade för att svalka sig såklart. För att det är så galet. Det är så galet varmt. Så att det var liksom mer folk i vattnet än på land. Det såg helt galet ut.
Ja, nej. Men än så länge så lider jag inte ett dugg förutom min mage. Nej. Men jag lider inte av värmen. Jag älskar att sitta här inne och AC:n på.
Ja,
men du.
Men vi måste prata Pride.
Det måste vi verkligen. Så himla roligt. Stor ära att få leda den här galan. Och så många som har skrivit att de tyckte vi var de bästa och någonsin.
Ja,
och då är det så. Säger folk det så är det så.
Det roliga var, det var ju 10-12 år sedan jag stod på en Pride-scen för att jag är på Gotland under den här veckan och jag är ledsen för det, men det blir ändå svårt att åka hem och lämna familjen mitt under semestern.
Ja.
Men jag kan säga att det var så kul och än en gång slås man av hur mycket kärlek det är i den där publiken. Och man önskar att så här ska det vara överallt hela tiden. Och det blir ju bredare och bredare. Alltså, nu var man är i Sverige så slås man ju av de här fantastiska flaggorna och att faktiskt det öppnar upp mer och mer och mer, men vad mycket kärlek det var.
Men det är som att det finns någon sån här snällhetsgen i alla homosexuella, jag vet inte, men jag har aldrig träffat liksom en sur, dum, elak homosexuell. De är bara så här glada, härliga. Tänk om alla de satt i så här regeringar runt om i världen.
Vilken dröm.
Då skulle det inte finnas någon krig. Nej, men så.
Det lät som en fin sång det där.
Ja.
Men jag måste säga att jag vet inte vad det är också. Att, och det är på något vis att när man går ut på scenen där så är det också som att vad som än skulle hända, du vet, om man skulle ramla, om man skulle göra bort sig så skulle de liksom hjälpa en och bara upp igen, det här fixar du, förstår du?
Ja.
Eller hur?
Ja.
Visst känns det så?
Ja, nej, det var otroligt härlig stämning och mycket bra så här gamla schlagerartister. Vi fick använda det förbjudna S-ordet som vi sa.
Ja, precis.
Schlager.
Berätta nu, vad är det förbjudna S-ordet? Ja.
Det säger man inte ofta nu för tiden. Alltså, mina unga, de de tänker på Melodifestivalen, för jag har alltid sagt typ såhär schlagerfestivalen liksom. Ja. Så Benjamin först när han skulle vara med där, han bara, nej men va? Men jag kan ju inte vara med i Melodifestivalen, det är ju såhär, det är ju bara schlagers. För han är uppvuxen då med en mamma som liksom är såhär schlagerdrottning. Så jag sa det, nu det är inte så längre, den tiden är förbi. Men du vet att jag hade, jag var ju med 2010 och sjöng Jag vill om du vågar. Och då hade jag som mitt tema räddarslagen. För att då kände jag att den höll på att dö ut. Så jag tryckte, jag och Rickard Engfors, vi liksom tryckte upp t-shirt som det stod räddarslagen på. Och gjorde en sån här räddarslagen video. Det var väldigt roligt.
Ja. Men jag också, när jag gjorde entré så använde jag en klänning som jag hade för många år sedan som såg ut som regnbågsflagga. Alla de här fina färgerna.
Ja, den var så fin och du var så fin i den.
Ja, och du sa att din största uppgift blir att jag ska hålla den på.
Ja, så är det.
Ja, eftersom jag då historiskt sett för massa år sedan tog av mig tröjan just när jag stod på en Pride-scen och det var väldigt, väldigt varmt och jag tänkte att jag skulle bara ha ryggen mot publiken, men nej då. Så fick jag för mig att jag skulle vända mig om i en halv sekund och naturligtvis var det fotografer som var framme då.
Att du gjorde en liten sån, du bara vände dem.
Men det var en supersnabb och när man ser bilderna så tror man kanske att där står jag i topless och pratar. Så var det ju inte.
Nej.
Men mina barn nu när de ska göra så här collage i skolan, googlar sina föräldrar, så är det ju den bilden som kommer upp, så det blir ju lite pinsamt att förklara.
Men gud,
varför gjorde du det, mamma? Jag bara, ja.
När mina barn ska collage i skolan, har de fått så här, vi vet att du går hem med ett collage på din mamma, så får jag visa dem collage och kommer tillbaka med nästa vecka.
Nej, då alla ska bli göra om sin familj, man ska klippa ut, har man en golden retriever så ska man googla en golden retriever och klippa ut. Ja, det här var ju när de var små. Men det känns, alltså jag har fyra barn så får jag gå igenom det här fyra gånger. Åh nej, vi har hittat den här bilden, mamma, vad hände där?
Aj.
Men jag tänkte berätta för dig, för inför det här och när jag hade den där fina regnbågsfärgade klänningen på mig, så kollade jag upp vad historien är. Man kan ju såklart förstå att alla färger är vackra, att det är den tanken. Men då är det, den här flaggan togs fram av en konstnär 1978 redan. Och han var både så här gayaktivist och Vietnamveteran. Så att han tänkte då att det skulle symbolisera mångfald. Och sen så betyder alla färger olika. Du vet, rosa betyder sex, rött betyder liv, orange, helande, gul, solen, grön, naturen, lila själen, blå harmoni, turkos, konst. Så att alla färger har en viss betydelse liksom. Det tycker jag är lite fint.
Ja, fint. Då vet vi det. Då vet vi det.
Då vet ni det. Mm. Hörru, jag tänkte, apropå vet ni det. Jag ska testa dig, eftersom vi uppenbarligen historiskt sett inte har koll på alla uttryck.
Nej.
Nu ska jag kolla dig, förstår du?
Oj.
Om lite olika begrepp från HBTQ-världen.
Är det så?
Om du har koll. Vet du till exempel vad asexuell är för någonting?
Ja, det är när man inte har sex överhuvudtaget och inte tycker om sex.
Om man inte har någon sexlust.
Nej.
Och inte vill inkludera andra i en fysisk sexuell kontakt.
Exakt.
Ja, det var inte jättesvårt.
Nej, särskilt inte när du frågar mig.
Bisexuell?
Ja, men herregud, vad är det här för lätta frågor? Ja, det är när man tycker om både killar och tjejer.
Mm-hmm. Mm. Cisperson.
Cisperson?
Mm-hmm. C-I-S, en cisperson.
Ja, det är någon som jag som gillar att sjunga fyrstryckna cis.
Jag kan... Ja, Texas kommer in här och kan alla de här orden. Vad grym du är. Det är roligt, det är det som visar att ungarna kan mer.
Men gud, hur kunde han det? Nej, cisperson, jag sa det, låter
nej,
som någon
en person,
som...
det är faktiskt som du och jag som identifierar sig med det könet som man blev tilldelad vid födseln.
Vadå, vadå? Cis... Att vi är cispersoner?
Ja, man känner sig som en tjej.
Och det visste alltså, han.
Cisnormativet. Cisnormativet betyder att man antar att alla människor identifierar sig med det könet som man föddes till och lever under det könets sociala normer. Alltså att man tror att det är bara det som är rätt. Liksom.
Ja, okej. Okay. Man är... inkompetent.
Sen FTM och MTF. Mm. Det vet du inte.
Nej.
Det är förkortning för engelskan female to male, kvinna till man, och male to female. Ett sätt att beskriva förändringen som en del transpersoner genomgår eller har gått igenom.
Mm.
HBTQ, det är ju sånt där som vi säger hela tiden, men vad betyder det då?
Ja, det har jag fått höra någon gång, men det kommer jag inte ihåg. Mm.
Homosexuella. B.
Bisexuella.
Ja. T.
Transsexuella.
Ja, transpersoner.
Ja.
H och B handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär eller attraherad av. T handlar om hur man identifierar och uttrycker sitt kön, och queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik. Könsdysfori.
Va? Nej. Man är lite...
Könsdysfori kan beskrivas som att en person känner starkt att den blivit tilldelat fel kön. Alltså när man upplever att jag verkligen egentligen skulle varit man. Och så blev man född till kvinna. Pansexuell, nu börjar det bli lite svårare här.
Ja.
Om man är pansexuell så har man förmågan att attraheras av personer oavsett kön. Och så hoppas och tror jag att det är för många, att man blir kär i en person.
Men vadå, det är ju bisexuell.
Ja, nu ska vi se här, nu ska jag gå upp till bisexuell. En person som har förmågan att bli kär eller attraherad oavsett vilket kön personen har. Och att man är pansexuell och förmågan att attraheras av personer oavsett kön.
Mm.
Ja, det var typ samma. Ja. Polyamorös, polygam.
Polygam, nej, det här var svårt för mig.
Ja, nej, det är nog svårt för många, men är väldigt aktuellt nu. Att ha sexuella relationer eller emotionella relationer med fler än en person.
Jaha.
Och till sist, transperson är en person som inte alls identifierar sig med det kön som personen blivit tilldelad vid födseln. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. Så det ska man inte blanda ihop.
Nej.
Så, det var den lilla,
det var den lilla kursen.
Kollet.
Tack för det.
Vissa var lätta, vissa var väldigt svåra.
Ja, precis, precis. Det viktiga är att man får älska vem man vill.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vi är sponsrade av Apohem. Och våren är ju egentligen här, och det är ju mysigt när solen skiner, men det är också väldigt jobbigt för oss pollenallergiker. Så då gäller det att man fyller på förrådet med liksom allergitabletter, näsdroppar, ögondroppar. Jag använder ju allt det där. Och då är det ju tur att Apohem finns, för de har nämligen allt man kan tänkas behöva.
Och de har ju inte bara produkter för allergier och mediciner och sånt. De har ju även för skönhet och hälsa, och det har vi ju pratat om tidigare veckor. Men det här med mediciner är ju såklart så smidigt. Man kan beställa direkt hem till dörren och helt fraktfritt faktiskt.
Ja, det är ju perfekt om man är sjuk till exempel. Då slipper man liksom åka iväg till apoteket, utan då kan man beställa hem det istället. Och så har de en annan fantastisk tjänst som innebär att man kan få hjälp om man till exempel är osäker på om en snoriga näsa är en förkylning eller om det är pollen. Då kan man få rådgivning direkt av en farmaceut. Alltså, det är så smidigt och jättebra service.
Du, jag ska be min man faktiskt ringa dem, för han håller på och säger att han är förkyld. Jag hävdar att han är allergisk. Men hörni, gå in på apohem.se och hitta allt ni behöver. Puss och kram!
Det här är så roligt, Pernilla. Vi har ett samarbete med podden och Sinnfull, som är norra Europas största e-handel när det gäller just sexleksaker och underkläder. Och det känns lite grann som du och jag inte pratar sex speciellt ofta. Ibland så glimmer det till, men ofta så håller vi oss ifrån sängkammaren liksom.
Ja, men jag tror att det är lite generationsfråga. I våran podd pratar vi inte så mycket om sex, du och jag, för att det gör man inte så mycket i vår generation. Medan den nya generationen pratar ju väldigt gärna om sex i alla poddar. Och det är inte så konstigt för dem. Vi är lite mer generade. Och våra egna föräldrar ska vi inte tala om. Den generationen, alltså, där pratades ju aldrig sex, väl?
Nej, men jag kommer ihåg någon julafton.
Då hade jag köpt någon så här vibrator till min mamma. Men vi pratar inte sex, jag och min mamma. Så att jag var så här, jag slog in den och sen när hon skulle gå hem, alltså på julaftonskväll, jag bara, här är ett litet present, ta med den hem. Och så vet jag inte ens om hon listade ut vad det var för någonting. För jag vågade
ni pratar
liksom,
om det
men
sen.
Vi pratar inte.
Nej, men gud, tror
jag. Men du hade ju jätteroligt. Du hade ju fått någon...
Jag fick ju med någon bud.
Ja, men någon massage. Det var någon sexleksakspresent du hade.
Ja, det var en vibrator. Och så stod det att kvinnor, ja, äldre kvinnor... tillfredsställer inte sig själva så ofta. Mm. Så då ska man typ uppmana äldre kvinnor att göra det. Jag bara, nej men gud, jag kan inte ge den här till min mamma. Men jag gjorde det på julafton. Och vi hade väldigt roligt, för hon förstod ju faktiskt inte alls vad det var först när hon öppnade. Och jag vill inte veta om hon har använt den eller inte, men jag tror inte det, om vi säger så. Nej.
Men summa summarum så, det är lite generationsgrej. Yngre är väldigt bra, och jag vet även min dotter är väldigt öppen, och Bianca också pratar ju mycket om sex och vad de gillar och vad de önskar, och det är ju såklart väldigt bra. Jag har lite statistik om det där.
Det är väldigt viktigt att man gör det, unga tjejer och killar, att man pratar så att man, att båda är överens och att båda är med på det och båda vet vad den andra vill och inte vill göra liksom.
Ja. Fyra av fem svenskar tycker att det är viktigt att kommunicera med sex för ett bra sexliv. Inte så konstigt. En av fem svenskar har svårt att prata om sex och fantasier och önskningar. Jag känner nästan... Nej, men jag är lite hemsk egentligen, att jag ibland tänker att Magnus ska läsa mina tankar. Det är klart att det är jättesvårt, men jag bara, han borde, det borde vara som på film, att han bara kommer in och gör allt det där som jag vill att han ska göra. Det är ju helt knäppt egentligen.
Jo, men har du någon fantasi får du väl berätta. Det måste du ju våga efter hur många år ni har varit tillsammans. Ja, men,
vet du vad,
25 år?
Ja, men kanske att det är lättare att säga såna grejer i början av ett förhållande än att komma liksom, du... Jag kom på en grej. Jag skulle
det här vore kul.
I alla fall, 83% av svenskarna i ett förhållande som är bra på att prata om sex med sin partner är också nöjda med sexliv. Det är ju såklart jättebra. 38% av alla par har mer sex när de är på semester.
Oh, det kan jag tänka mig.
Ja, alltså, det är ju ofta en stressig vardag, så det är ju inte...
Då kopplar man av, man är lediga tillsammans, man njuter lite extra... Mm. Så att det är väl inget konstigt. Ska vi spela de här roliga spelen då?
Ja, för Sinful har ju då tre olika varianter på spel som just ska få igång kommunikationen när det gäller...
Som heter Let's Talk About Sex, Baby.
Nej, men det är ju såklart jättebra att man är på... samma våglängd när det gäller intimitet.
Nu ska vi se. Den här heter Kinky.
Ja, den
Explore
är lite hardcore.
Ja, nej, det tar vi inte.
Du och jag kanske håller oss ifrån den.
Vi håller oss ifrån den.
En heter Kinky, en heter Intimacy och en heter Sex.
Would you prefer to be dominant, submissive or both? Nej, det där är ingenting för dig och mig. Det är inte, vi är inte ens där.
Men du, jag lämnar den här så kan du och Christian.
Fifty Shades liksom. Of Grey, liksom. Nej, men nu ställer jag några frågor till dig. Den här tycker jag känns jättebra. Den heter The Game. Ja. Sex. Let's talk about sex, The Game. Mm. Where do you prefer to have sex? Mm. Var tycker du bäst om att ha sex? Vad är din favoritplats?
Alltså, ja, alltså, det blir ju oftast i sängen, om jag nu ska vara helt personlig. Men jag egentligen tycker att det är roligt. Och jag tänker nu att när ungarna flyttar hemifrån, då kan man liksom...
Och jäklar, det är köksbordet igen.
Nej, men alltså, eller hur?
Jag älskar ju sängen. Alltså, jag är ingen vild... Jag gillar inte att hänga kristallkronor eller liksom tokiga saker. Jag tycker sängen...
Kristallkronor, det är sånt där som man skämtar om. Finns det någon som har hängt en kristallkrona någon gång? Jag tycker det vore kul.
Pippi Långstrump har, men hon hade...
inte så mycket sex.
Nej, kanske. Inte så mycket av det. Lights on or off?
Åh, gud, det går nog bra båda två. Men om jag måste välja kanske off, för att man kommer liksom med in the mood, sådär. Du då?
Nej, men jag, alltså... Det här är en tjej som gillar att hålla sig i sängkammaren med släktlampa. Så, inte konstigare än så.
Så det har inte hänt något i den här soffan?
Alltså, inte vad jag minns.
Jag ska fråga Christian sen. Ja,
nej, inte. Har jag haft det så har det varit med släktlampa, kan jag säga. Okej, tar vi nu. Sex on the beach or sex in the shower?
Nej, men på stranden tror jag. Men det kan ju komma in sand då. Det kan bli lite friktion.
Då blir det peeling samtidigt.
Peeling på mufflan samtidigt.
Do you like dirty talk?
Nej, Jag är inte så inne på det, men jag skrattar för att jag vet att du har en jätterolig historia om Dirty Talk.
Ja, den är faktiskt otrolig. Jag var då för många, många, många år sedan tillsammans med en man som älskade att köra Dirty Talk på engelska. Och jag var väldigt, väldigt ung och oerfaren, så att det blev liksom, ja, det var ju så det började då för mig, kan man säga.
Uh-huh.
Så att sen när jag gick in i ett nytt förhållande flera år senare, så var ju det, tänkte jag, men det gillar väl alla. Så jag körde lite Dirty Talk på engelska. Och varpå alltså, han bara,
fuck me harder. Alltså, vi
nej, men alltså, nej, jag vill inte säga vad jag sa. Men det blev så stel stämning där, va? Jag bara märkte att han bara blev tyst och undrade, vad är det som försiggår? Och så jag kände bara, landade inte riktigt rätt.
Fast det är ju...
Så att det blev ingen mer Dirty Talk på engelska. Nej,
men just när man träffar en ny partner så är det ju lite att kalibrera sig själv. Vi har en annan väninna som träffade en kille som gärna ville låta som ett lejon. Och, du vet, och hon tyckte jättemycket om honom, men kanske inte lejonbiten. Så då måste man ju bara liksom på ett fint sätt säga, kanske... Hitta ett annat djur.
Ja. Oh, gud. Här kommer sista frågan då. Music or no music?
Alltså,
music 100%.
Men alltså, sätter du alltid på musik när du ska ha sex?
Nej, men jag sätter på musik först och Christian sen. Alltså musik,
nej,
är halva
grejen.
Jag har
inte ens tänkt tanken. Jag har ingen, ingen musikmaskin i sovrummet till exempel. Det skulle vara...
Skaffa dig det, säger jag.
Det blir en till nivå då.
Ja. 100%.
Ja, men summa summarum. Det här är ju superkul. Att liksom komma igång och snacka om vad man vill, önska. Det här är ju också ett finurligt sätt att liksom...
Ta reda på vad den andra partnern...
Både ta reda på vad den andra gillar, och om man vill liksom... kanske på ett lätt sätt plantera, det här är någonting faktiskt jag tycker om.
Ja, för här står det så här, conversation cards to get you even closer.
Mm.
Här är en rolig, det här är en rolig fråga. Would you rather live without your phone or sex?
Den är svår, Pernilla.
Ja, alltså i mitt fall, jag har faktiskt klarat mig väldigt bra utan sex, men jag skulle inte klara mig utan mobiltelefonen. Så den var lätt för mig.
Nej, jag tror jag väljer sex före mobilen faktiskt. Ja.
Ja.
Men i alla fall, de här härliga spelen från Sinful är ju fantastiskt härliga att använda, tror jag. Om man kanske har ett nytt förhållande när man liksom vill lära känna varandra, eller om man som jag har varit tillsammans jättelänge med sin man, men vill liksom...
Och väldigt rolig present också.
Ja, ruska om det här lite och utforska, och kanske helt plötsligt blir det nytändning. Mm. Eller hur? Så missa inte att gå in på Sinful, såklart, så hittar ni ju när ni är där, förutom de här spelen, massor med roliga sexiga saker.
Också väldigt bra om man liksom vill köpa en sexleksak eller liksom någonting och tycker det är jättepinsamt att gå till en butik och handla. För det är ju känsligt för många.
Mm.
Och då är det ju fantastiskt att man kan beställa det på nätet.
Och när ni väl är där, använd koden Wahlgren och Wistam, då får ni 10% på hela hemsidan. Så det är ju grymt. Passa på, gäller till den 30 juni.
Mysigt.
Men nu har vi det liksom, jag har kommit hem ifrån Gotland och du har varit i Sverige och sen begett dig till Spanien. Men vad hände när du var i Sverige då? Du var Lotta på Liseberg?
Ja, precis. Det var ju det jag skulle göra då efter att vi hade poddat senast. Och jag åkte ner tillsammans med Theo. Fick följa med, för man kan ju inte vara på Liseberg utan att ta med sig Theo liksom.
Nej.
Och Jessica följde med barnen, så att de var där, det var tydligen.
Det gick ingen nöd på dem.
Det gick ingen nöd på dem, men det var otroliga köer tydligen. Och även fastän de fick så här fast pass, så var det liksom, för man kan inte få fast pass till hur många som helst på Liseberg. De har ett så här system att de säger stopp efter ett antal, för att inte annars blir det fast pass kön lika seg som den andra. Men så att de fick till några aktiviteter, men sen fick de mest då köa. Så att hur bra det än är på Liseberg, så är det ju tråkigt när man bara får stå i kö. Det tar liksom bort lite av...
Det som vi har inte heller, det här som i USA på Disneyland och Universal Studios och sånt där, då har de ju så... De har lärt sig så mycket. Det där köandet är så stor del av upplevelsen. Mm. Så att de har gjort köandet som man inte liksom man ser inte hur lång kön är.
Nej,
och det händer saker i kön. Mm. De har gjort liksom... allt för att man inte ska få panik på köerna.
Ja, nej, men det, så det var lite, det var lite segt för dem. Men jag gjorde ingenting. Men jag var ju där för att sjunga då hos Lotta på Liseberg. Och det var jättetrevligt. Det gick jättebra. Det var, jag sjöng Theos sång för första gången.
Ja,
första gången utanför showen, liksom. Mm. Och det var, men det var så kul, för folk blir lite så här, men gud, de förväntar sig när jag kommer att jag ska dra någon gammal slager, du vet, eller göra något fartfullt och glatt. Och så satte jag mig ner och bara sjöng den. Och det, folk blev faktiskt berörda, så det var väldigt roligt.
Jag kan faktiskt läsa ett mejl härifrån en lyssnare. Som heter Linda Olsson. Hon skriver så här: har precis kommit hem från Lotta på Liseberg och måste få berätta en sak. Jag satt på både genrep och livesändningen och blev så otroligt berörd av låten till Theo. På genrepet så rann mina tårar och jag tänker att det får väl vara okej. När Lotta sen frågar dig, Pernilla, om hur du kan hålla dig från tårar, då fullständigt brast det för mig. När livesändningen sen var på så satt jag beredd och tänkte nu ska jag bita ihop, men det gick inte. Lika många tårar denna gång. Vilken fantastisk sång, rakt in i hjärtat på en barnlös varannan vecka. Vänjer mig aldrig vid det här, men det är så gott att någon skrivit en låt om det. Då är vi ju fler som känner samma sak. Och till dig, Sofia, så vill jag självklart också säga att dina program berör, trots att du inte sjunger på Liseberg. Tusen tack för podd och era fantastiska tv-program ni gör. Känner verkligen att jag gillar allt ni gör. Kram, Linda Olsson. Så hon blev ju otroligt påverkad. Och vad fint faktiskt att du, som hon skriver, har sagt ord på just den här varannan vecka-känslan.
Ja, nej, jag blev riktigt rörd nu faktiskt. Det var otroligt fint. För att grejen var att när jag skrev den så var det ju verkligen att jag kände att den var så otroligt personlig och utlämnande och sådär. Men sen så visade det sig liksom när jag sjunger den att, men gud, den riktar sig till alla egentligen. Skilsmässa och föräldrar som, där det inte är bara glatt och enkelt när man lämnar ifrån sig barnen, och där man inte tycker att gud vad skönt att vara barnledig en vecka, utan där man, där man faktiskt tycker att det är jobbigt och att det är en stor sorg i hela skilsmässan. Inte bara det här att alltså många har ju säkert hjärtesorg också för att de kanske blir lämnade eller så. Men även om du själv tar ett beslut att lämna den andra, så blir det ju att du tvingas ju då att lämna en del av ditt barns uppväxt också. Så är det ju.
Trust me, jag vet precis. Men du, jag tycker att vi ska prata vidare om det här. Men vi ska ju lyssna på hela låten i slutet. Men vi lyssnar på en liten del av det, så att folk får känna hur det känns.
Jag vill faktiskt tacka bandet och kapellmästaren på Lotta på Liseberg för att han gjorde arret till låten, och det blev så himla himla fint. Så att jag ska faktiskt spela in den. Den finns inte på Spotify eller så. Det var flera som frågade. Så att jag ska gå in i studion och spela in den ordentligt.
Otroligt fin sång, Pernilla.
Ja,
och tack. Jag måste säga, jag har ju varit med om båda. Jag har ju då separerat från Kids pappa. Jag har separerat från Cindys pappa. Mm. Och så nu har jag ju killarna Texas och Lennox också på heltid. Mm. Och det måste jag säga är nästan ännu jobbigare. För då när jag har killarna på heltid nu, så inser jag vad jag har missat med de andra. Förstår du?
Ja.
För då förstår man ju också att det här dagliga rutinerna, att ha tråkigt, att tjafsa, att följa upp diskussioner, att inte bara göra så här punktinsatser som det ibland blir när man har varannan vecka.
Nej.
Och speciellt när man jobbar, då är det verkligen bara att man håller på och sköter logistik, men man aldrig får landa i relationen. Så det kan ju vara en jättestor sorg. Så jag förstår verkligen hur du känner när du då inte har Theo. När man är så här, men jag vill ju också vara en del av, inte bara fyrverkerisituationerna, utan lugna.
Precis.
Lugna situationer.
Ja. Nej, jag vet. Jag tyckte det var så jobbigt när han, för han var så liten också när vi separerade, och hans pappa skulle vara snäll och gullig och skicka mig så här videoklipp eller filmer eller bilder när de var badade eller när de gjorde det. Och nu har han lärt sig det här. Och du vet, jag bara, det var som en kniv i bröstet. Och jag bara, ja, men jag är inte där liksom. Så att
Ja, det gjorde så ont. Och jag kan ju säga det idag att jag... Det är klart att det var tufft att uppfostra de andra tre helt själv utan någon hjälp överhuvudtaget liksom. Men fan, jag är glad för det efterhand. För den sorgen behövde jag inte ha, var ifrån dem liksom. Utan jag har ju verkligen fått vara med dem hela tiden. Vilket gör också att vi har bråkat och tjafsat och de har en helt annan relation med sin pappa. För han typ fikade med dem.
Han blev den roliga då liksom.
Han hade ett barn i taget och sen så fikade han med någon ibland och sådär. Och sen när de blev äldre så började de att vara hos honom ibland i längre perioder. Eller någon vecka hit och någon vecka dit. Men aldrig liksom att det har varit sådär... Ja, jag fick ju ta resten. Och det är klart att det blir tjafs när det är läxor och det är läggtider och det är jobbiga tonåringar.
Men det är det som jag också förstår... Det är ju en del av närheten man skapar i det där tjatet och när man bråkar och blir sams. Men jag har ju pratat om det förut, men jag kommer ihåg, man tänker ju då som tröst så tänker man ju så här, när kid var liten då, så han har det ju jättebra sin pappa. Så att för honom är det ju toppen.
Ja.
Men sen vet jag också att kid tyckte, eller signalerade att han tyckte det var jobbigt att flytta fram och tillbaks. Och då tänker man, då har jag satt honom i den situationen.
Ja.
Och han har alltid varit väldigt, väldigt pappig liksom. Och då i början när vi separerade så ville han ju hela tiden till pappa. Och det var nog också för att jag var i en sån här gasaperiod i livet. Jag bara jobbade och festade och du vet.
Ja.
Men då ville han till pappa mycket, som var lugnare och tryggare säkert då. Och då blev man ju superkränkt som mamma. Så här, gud, mitt barn vill inte vara med mig. Och lite grann så här, vad tycker omgivningen om det? Om jag skulle då släppa så att mitt barn bodde bara hos pappa till exempel. Ja. Det gör man ju inte, men man måste ju också tänka på barnets bästa liksom. Jag tror i efterhand kanske att det hade varit bättre med lite längre perioder. Jag vet inte, man måste ju vara lyhörd vad som är bäst för barnet hela tiden. Det är ju superviktigt.
Ja, det är det. Jag tror att ett litet barn tycker ändå att vi har ju kört typ, vi körde från början nästan var fjärde dag. Och jag tycker att det känns lagom. Därför att det blev så att Theo behövde aldrig liksom längta efter den andra. Jag känner en vecka när de är pyttesmå. Det är ganska lång tid då att inte få träffa sin mamma på en vecka. Eller sin pappa om man nu... Så att, och vi har ju varit otroligt delaktiga, både jag och Theos pappa, i hans uppväxt. Vilket jag också har sett. Det har ju gjort Theo mycket tryggare liksom, i sin uppväxt. Jag önskar att mina andra barn hade fått den tryggheten liksom. Att få ha både sin mamma och pappa och slippa de här bråken. Men det var inte riktigt...
Jag får ju ofta frågan så här, men hur lyckas du liksom ha så här bra relationer med dina ex och papperna till dina barn? Så där. Och det tror jag att jag bara bestämmer mig för, att hur barnen mår är viktigast. Jag får inte hålla på och tjafsa och tänka egoistiskt liksom. Och man får vara så här, han har planerat en resa dit. Ska jag vara då så här, nej, du får inte följa med för du ska vara med mig den här veckan. Alltså man måste tänka så här, vad är bäst för barnet liksom?
Precis,
och att båda tänker så att man har, och har man tjafs så får man ta det när barnen inte hör liksom.
Nej, exakt. Och det här är så himla skönt med mig och Theos pappa, för det är verkligen, om jag åker iväg med honom på semester och så, som nu när vi bestämde oss för att stanna några extra dagar när vi är här, då blev det ju 3 veckor istället. Och det är ju lång tid, jättelång tid för Jocke var ifrån Theo. Men då ringde jag och bara, är det okej om vi stannar? Jag har kollat med Theo och han vill det igen. Han bara, gud, ja, det är klart ni ska göra det. Han har ju så himla kul där. Så himla skönt istället för någon som bara, nej, nu ska han hem. För nu, ja, du vet. Utan vi,
för det har vi sagt, det har vi bestämt.
Ja, men precis. Och vice versa.
Fast gör jag han tror roligt i och för sig, han har ju ett barn till.
Ja.
Jag tror på något vis, så tänkte jag på det, när kid flyttade till sin pappa på heltid när han var 14-15 tror jag det var. Mycket för att det var musikgrejer där, det var närmare skolan. Och det var ju också så här, du vet, hur ska jag klara det här? Men då blev det, tror jag, lite lättare för mig eftersom jag hade fler barn.
Ja.
Så att det inte blev så tomt. Jag kan tänka mig när man har ett barn som då flyttar till den ena mer på heltid. Då blir det jäkligt tomt i huset och... alltså då blir saknaden ännu större.
Ja.
Men när man har fler barn, då får man flytta fokus. Okej, nu får jag ta hand om de mindre då.
Precis.
Och sen så blev det ju så att kid var ju där mycket under en period. Och sen så kom han lite tillbaks. kan man säga. Jag tycker att vi har, Kid, du klipper ju det här. Jag tycker att vi har en jättebra och fin relation nu och kan prata om allt. Och verkligen, ibland så ringer du mitt i natten och pratar om kärlek och relationer. Och jag blir sjukt stolt och glad för att du gör det. Att du inkluderar mig i ditt liv.
Ja, men det där är ju fantastiskt. Och det känner jag också med mina barn. Herregud, vi kan verkligen prata om allting.
Framför tv-kameran.
Framför tv-kameran också. Nej, men fint att de liksom kan komma till när de har kärleksproblem och sånt där också. Mm. Och att man blir inkluderad, som du säger. Det är finaste betyget man kan få som förälder.
Men det jag känner bara, om vi ska avsluta det här skilsmässopratet, är också att jag... Ibland när jag hör kompisar som håller på och håller ihop för barnens skull, för att de är rädda för det här som vi pratar om. Mm. Jag tror barnen mår sämre av det. Ja. Det är min starka vy. Alltså att man har bara ett liv. Och att jag tror barnen vill ha lyckliga föräldrar. Och man blir en bättre förälder om man är lycklig. Att har man fastnat och bråkar otroligt mycket, så sabbar det mer än vad det hjälper de här barnen. Så att jag tycker ändå att
det
är klart att skilsmässa inte är den första utvägen. Men finns det ingen annan utväg, så är det... Så kan det faktiskt bli bättre.
Ja, för i de fallen så mår ju barnet bättre av att ha en glad mamma och en glad pappa på olika håll, än att bo tillsammans med en mamma och pappa som ständigt bråkar. Liksom.
Ja, verkligen. Ja. Nej, nu pratar vi om något annat.
Nu pratar vi om något annat.
Har du lärt dig något nytt?
Klart jag har.
Åh, fan.
Är det sant?
Hade jag ingen aning om.
Ja, min veckans aha går faktiskt även den i skilsmässoträsket, jag på säga. Nej, men det är ju så här att man kan ju tro att ett stort sagobröllop påkostat sådant skulle då borga för ett lyckligt äktenskap.
Mm.
Men
så
är det inte
alls.
Mitt bröllop var, ja, det var väldigt tjusigt och påkostat. Jaha. Och det gick åt helvete. Och det är det den här studien säger nämligen. Att ett dyrare bröllop ökar risken för skilsmässa.
Ett dyrare bröllop, är det sant?
Mm. Det är en studie som jag gjort. Jag säger ofta studio när jag pratar. Jag ska inte göra det.
Jag har varit i så många musikstudios. Och jag har slutat rätta det, för jag orkar inte. Jag bara... Så jag tänkte att det kanske blir din grej, va?
Mm. Okej, många har en bild av hur det perfekta bröllopet ser ut. Men nu visar det nu en ny studie. Att ju billigare bröllopet är, desto troligare är det att äktenskapet håller. Faktiskt.
Ja.
Det är två ekonomiprofessorer som har undersökt 3000 gifta personer och fann en rad faktorer som påverkade skilsmässostatistiken.
Mm-hmm.
Forskarna fann att ju mer pengar som lades på förlovningar, desto större var risken för skilsmässa. Särskilt i fallen där ringen kostade mer än 17 500 kronor. Vilken bra studie. Ja, i den här studien så är det i alla fall så att de har kommit fram till att de som har spenderat mest pengar på en dyr förlovningsring eller på ett dyrt bröllop eller en dyr bröllopsklänning, i det fallen så skiljer de sig oftare. Medan de som har ett litet enkelt bröllop och en liten enklare ring, ja, men de håller ihop för livet. Mm. Professorerna fann även att de par som tyckte att den andras utseende var avgörande faktor för giftermål hade kortare äktenskap.
Jaha, så man faller för att någon är snygg bara, då håller det...
Det kanske säger sig själv i och för sig.
Nej, men då genast så tänker jag såna här stora Hollywood-bröllop, du vet. Där det är mycket, där förlovningsringen kostar en miljon, nej, flera miljoner kanske till och med. Och sen att typ man vill ha så här status, man vill ha en snygg fru eller en snygg man liksom, och så köper man till det, och sen så egentligen vill den där tjejen eller killen bara åt pengarna, du vet, sånt läser jag in.
Jo, men det är klart,
plus att de som skiter i sig.
Ja, men det tror jag också. Plus att de som verkligen genuint älskar varandra, liksom, de bryr sig ju inte om det är ett dyrt eller tjusigt bröllop. De vill ju bara gifta sig för, liksom, för att befästa kärleken. Medan andra som kanske har de här värsta dyra bröllopen, det är mer en show-off, liksom. Okay. För att visa upp att...
Men nu ställer jag en provocerad fråga här, Pernilla, rakt ut. Måste man gifta sig? Är det viktigt?
Var det en provocerande
fråga?
Nej,
men jag bara undrar. Är det liksom, är giftermål viktigt, liksom?
Nej, jag kan tycka par som har hållit ihop hela livet och inte gifter sig, så tycker jag, men vad tråkigt att de inte bekräftar kärleken med en stor härlig fest, liksom.
Alltså man kan ha en kärleksfest. Jag bara känner,
det är klart man kan.
Ibland, jag som både har haft långa förhållanden utan att gifta mig kontra gifta, ibland så är man nästan så här, Tar man varann för givet för mycket när man gifter sig? Att det då blir så här, ja, den där gamla gubben har jag ju ändå. Förstår du att det kan nästan vara... Eller är det positiva tycker jag med att gifta sig är ju att man blir en enhet, att man får liksom samma namn, att det känns sådär. Samtidigt som jag kan tänka att jag behöver ingen ring på fingret för att veta att jag älskar Magnus och Magnus älskar mig. Så att ibland så blir jag lite provocerad över själva äktenskapet, att det ska vara något...
Men du gifte dig aldrig med Cindys pappa, va?
Jag gifte mig aldrig med Cindys pappa. Kanske lite av den anledningen att jag tänkte att eftersom jag då hade uppenbarligen misslyckats med ett äktenskap så tänkte jag att det kanske håller bättre om jag inte gifte mig. Men det gick ju också åt fanders. Nej, jag bara har lite olika teorier hur viktigt det är att gifta sig liksom, när man är kär. Och att man ska visa för andra, är det eller är det för en själv?
Men det är väl lite både och, tror jag. Men vad var det som gjorde att du ville gifta dig med Magnus då?
Ja, vad var det? Det kändes... Han hade ju aldrig varit gift. Han hade inte heller några barn sedan tidigare. Så det kändes som att vi gjorde hela paketet där. Och då kände jag lite att jag ville gifta mig innan vi skulle skaffa barn. Jag säger inte att jag vet eller ens har någon stark åsikt. Jag bara egentligen undrar varför det är så himla... Och det går ju trender i det där. Jag kommer ihåg när mina eller våra föräldrar kanske gifte sig så var det lite så här 70-tal, så var det inte så viktigt. Man gifte sig borgerligt och man sprang in i rådhuset fram och tillbaka. Det var få såna här stora pampiga, det var nästan lite fult liksom. Och sen så till att det kostar skitmycket och att man ska ha värsta brudklänningen för massa tusen lappar och så.
Ja, jag kommer ihåg att jag gick in och köpte min brudklänning på Pagell.
Jaha.
Jag var inte den där, jag tyckte men gud vad perfekt. Och alla var ju såhär, men gud skulle du gå till värsta skräddan. Och Lars Wallin fanns han då. Eller fanns han, men han visste inte vem han var. Den hade slagit igenom en. Nej men du vet, någon sån här. Och samma sak med frissan, Micke Bindefeld. Han ville ju göra mitt hår liksom. Hade sett fram emot att göra min bröds frisyr. Och jag bara, nej men alltså jag ska gifta mig nere i Laholm. Så att jag åkte till någon frissa i Borås, tror jag. Ligger det nära?
Jag vet inte riktigt. Vi har pratat om det här. Du vet ju knappt var du gifter dig, för du säger ibland fel. Och
så. Nej men gud, Laholms kyrka och festen var i Skottorps slott. Och jag tror att jag var i Borås. Jag har fått för mig det. Eller, gick in till någon frissa och bara, hej, kan du fixa mitt hår?
Också lite grann så blir ju bröllop lite vad man gör det till. Om man vill att det ska vara stort. Men det är ju otroligt mycket förväntningar på det. Och sen så, om man inte är religiös och ska man då gifta sig i kyrkan och stå och lova Gud. Då blir det också så här, vänta nu, vad är det här? Jag gör det här bara av någon slags gammal tradition. Jag och Magnus gifte oss borgerligt utomhus. Det kändes just bra det. I mitt hjärta liksom.
Ja, och skulle jag träffa någon så har jag ju, känns det inte som att jag skulle vilja gifta mig igen. Och skulle jag vilja göra det av någon anledning, då skulle jag bara göra det på någon sandstrand liksom.
Ja, men vad bra, för du håller det eftersom du har den
studion
nu.
Ja, studien har jag. Ja, men då vet ni det alla. Sluta och lägg dyra pengar på bröllop, för det kommer inte hålla i alla fall.
Ja, det finns sjukt mycket undantag på den regeln, men man kan ju lägga pengarna på vettiga saker kanske. Men du, nu ska jag fråga dig. Minna Ha, undrar jag om du är en gritty.
Om jag är en gritty? Ja.
Är du gritty? Nej, jag vet att du inte är en gritty. Det är nämligen så här. Jag är en gritty, det är jätteknappt. En gritty är en sån person. Bland annat, så när du läser en bok, som jag gör ofta, och den ibland upptäcker man efter 10, 20, 30 sidor, ibland efter flera kapitel, att den här boken är ju inget bra, den här passar inte mig.
Nej.
Jag fortsätter ändå läsa den. Jag kan inte sluta en påbörjad bok, även fast den är dålig. Och det är en viss personlighet då. Forskare har kollat upp det här. Det klassas då att man är gritty. Det är en samlingsbegrepp för de här personerna som är positivt inställda för att man vill uppnå att den ska bli bra. Att man då, man är uthållig och man tänker det kan nog bli bra. Det gäller ju alla möjliga olika projekt och inte bara böcker. Men typ när det känns svårt. När boken är 150 sidor längre än vad du trott, handlingen är torr och tråkig, då kommer personer då med gritty egenskaper trots det inte kunna sluta läsa. De måste fortsätta.
Men det är det sjukaste jag hört. Alltså om jag läser en bok och börjar och jag inte fastnar efter de liksom fyra första sidorna, nej men då skiter jag i den boken.
Ja. Ja. Nej, de här gritty människorna är optimistiska. Så att jag, det är så att jag är så här, det här kan nog bli bra.
Men är du likadan, och du och era gritty polare, om ni går på en konsert eller en föreställning som ni tycker är jättetråkig och seg, sitter ni kvar då och går ut i pausen och går tillbaka in igen i andra akten och tänker att ja, men det, nu kommer det börja hända i andra akten?
Ja, lite så är det.
Nej.
Att fullfölja något, jag läste en artikel, att fullfölja något som känns svårt gäller dock bara när läsaren är passionerad över ämnet eller författaren. Viss forskning visar nämligen att även de mest tålmodiga har mycket lättare att sluta med projekt som de inte är passionerade för. Så det är klart att börja läsa en artikel om traktorer och den är tråkig, så kanske att jag tappar den passionen. Men är det så här typ en författare som man gillar eller en regissör som man gillar när man börjar, då tänker man, det här brukar ju sluta bra. Så att jag är en gritty, och säkert många som lyssnar nu. Till exempel den här podden, har ni börjat lyssna på den och tänker så här, vi brukar gilla Wahlgren och Wistam. Den här kanske inte var så rolig. De pratar så himla långtråkigt om skilsmässor. Då fortsätter de lyssna, för de är gritty personligheter.
Men jag är inte det egentligen, men jag var lite gritty när jag såg Justin Timberlake här om dagen när han var i Stockholm och spelade på Friends Arena.
Och han var ju på Grönan också. Och då var du...
Jag inte spelade på Grönan, han var lekte på Grönan med sina barn. Ja, det var ju synd. Han smsade mig och sa, ska du komma till Grönan och leka lite? Men jag hade ju inte tid. Ja, det var synd. Ja.
Han är inte helt fel.
Nej,
han är cool, alltså.
Ja, det är han. Han sjunger som en gud, han dansar jättebra och allting. Men den här konserten fäste inte. Alltså, för det första temat var skog. Alltså vem fan kommer
skog
på? Jag ska göra en het jävla show och jag ska bara liksom... Vad är coolt? Vad är trendigt? Vad är sprakande? Vad passar på scen? Skog?
Nej, men alltså, jag fattar inte ens vad du menar. Vadå skog? Man kan väl inte göra en konsert om skog?
Ja, men hans senaste låt heter något med Forest. Jag borde vara insatt. Så då heter hela turnén heter något med Forest. Och då är det massa träd på scenen. Och sen är det liksom bilder på skog.
Nej.
På storbildsskärmarna. Och sen var det väldigt mörkt. Det var väldigt murrig, liksom, hela showen. Och sen var det väldigt, väldigt mycket låtar som jag inte kan. Och inte kände till. Och då blir det ju lite så här halvsekt.
Plus att han känns lite så här ybermusikalisk. Så han kan ju tänka mig, det är lite när jag är på konserter, när det är så här trumsolo, gitarrsolo. Och det är så tråkigt så klockorna stannar. Även för mig som gritty person så blir det en liten påfrestning. Och jag kan tänka mig att han som är så musikalisk har säkert så här, nu ska jag visa hur duktiga mina musiker är. Eller?
Absolut, så var det ju. Så att det var, och det svängde som fan ibland. Och då var det ju superhärligt. Men sen ibland kände man, och han skulle ha något litet då chock där i showen. Det skulle vara lite så här, sitta runt lägerelden.
Och prata skog.
Och prata skog, ja. Och grillade gjorde de. Så jag ropade till Justin, det är grillningsförbud i Sverige, Justin! Justin, man får inte grilla! Men han fortsatte ändå.
Jo,
och bara satt där med sin öppna
eld. Alltså, dåligt.
Jävla dåligt. Och då sitter de så här med gitarrer och alla musikerna. Och då säger han att, ni har ju märkt att jag har så en fantastisk kör. Och nu ska ni få lära känna dem lite bättre. Man bara... Okej, och då tänker man så här, ja men nu ska han presentera kören, självklart. Nej, då ska varje person i hans kör ska få sjunga en egen låt.
Nej.
Någon cover, ja. Och man bara, ja men okej, men kanske inte riktigt. De sjunger jättebra, klanderfritt, men det kanske inte är därför man sitter i Friends Arena för att lyssna på Justins kör när de har varsin sololåt. Nej. Liksom. Så att jag var på väg att gå faktiskt. Men jag höll ut för att jag tänkte att jag vill i alla fall
höra. Du har lite gritty i dig ändå.
Ja, så hade jag. För jag vill höra, I got this feeling inside my bones. Så när bones kanske heter. Så när den kom, då reste jag mig upp och dansade lite. Och så fort det var klar så sprang vi ut fort som fan från Friends Arena. Och mötte upp Lena PH. Och hon hade faktiskt gått. Hon gick mitt under konserten. Hon tyckte det var för tråkigt. Mm-hmm. Ja. Så Justin... Gör om, gör rätt. Kom tillbaks och ha en bättre show.
Ja, nej men det är, alltså konserter generellt är ju liksom, är man inte jättekär i artisten och kan alla låtar så, för det är så många artister som är verkligen så här, jag har skrivit lite nya låtar, vill ni höra? Alla bara, nej.
Nej.
Men det var ju också, jag var ju på GES, Glenmark Eriksson Strömstedt, jag såg dem... Även förra sommaren, men nu var ju de faktiskt i den lilla hålan där jag bor på Gotland och spelade. Och det var jättekul, såklart. Men de
var de någonstans?
På Grågåsen spelade de. Alltså,
där de spelade så mycket bättre.
Så mycket bättre stället där. där hade de hade inte hela sitt set, för det får inte plats där, men de börjar i alla fall sin konsert med att säga: vi lovar er, alla här i publiken, vi kommer inte spela några nya låtar. Och alla bara ja!
Alla bara yes!
Och de har ju så otrolig hit, både Geas, Orup, Glenmark, Strömstedt.
Ja, det är bara den enaste hitten efter den andra.
Så att de kan ju verkligen, de har en hitparade där, och jag dansade med, det kanske är därför jag har så himla mycket nackspärr,
för jag dansar så mycket.
Man dansar inte snyggt med nackspärr, kan jag säga.
Gud vad härligt. Och Anders Glenmark, han är ju, alltså hur gammal är han egentligen?
Han är väl över 60, och han ser ut som en ung pojke. Det är helt galet. Han är,
jag tittar på honom, hela
hans kropp, inte bara att han är liksom späd, men han är liksom så rörlig. Han känns så ungdomlig och sjunger ju som en gud. Alltså. Han lägger alla stämmorna som gör att det blir magi. Och jättebra band och blås och allt vad det är. Så att den konserten, det var inte problem att stanna kvar på, inte.
Där var det ingen som lämnade i alla fall.
Och så gulligt också för Texas som hade sitt första sommarjobb där. Han stod och sålde popcorn. Det tyckte jag var lite gulligt.
Nej.
Det tyckte jag var jättekul.
De här, din väns popcorn.
Ja, The Popping Company. Om ni vill prova goda små popcorn som är så här små. Nej, de är jättegoda. Men du, jag tänkte läsa ett mejl för dig. Vi ska snart runda upp den här podden och ha en bikt och så. Men jag ska bara läsa det här. För vi pratade ju lite grann om matsvinn i förra podden. Så då var det en lyssnare som heter Annette Pettersson som bara ville tipsa om Karma-appen. Har du provat den?
Nej.
Jag pratade om den med min man precis. Han bara, men gud, den är skitbra. Den heter Karma, och det är alltså restauranger och bagerier, jag vet inte om det finns utanför Stockholm, som lägger ut när de har mat över. Så typ så här gatå, om de har en massa bullar och sånt där som de vanligtvis kanske slänger. Så lägger de upp det på den här Karma-appen. Ja, vill jag bullar så kostar det nästan ingenting. Och han sa det, Magnus som har provat på lite grann, det är perfekt i ett singelhem, för det är inte alltid det finns liksom fyra rätter av köttbullar, utan det kanske finns en. Men det är verkligen så här, man får supermat i jättefina restauranger. Man kan prenumerera då från olika bagerier och restauranger. Och sen i slutet av dagen så kommer det upp så här, ja men nu har Rish så och så många över av den, eller du vet. Jag tycker det var så bra tips på app. Karma heter den då.
Okej, det måste man ju testa.
Men nu, Pernilla, nu ska du få läsa bikten.
Det ska jag göra.
Då är det dags för bikten.
Hej, jag är numera traumatiserad 20-åring. Oj, så börjar veckans bikt. Jag tänker bikta mig och min mors vägnar, och jag vill tillägga att jag har hennes tillstånd att skriva detta. Jaha, det var ju fint. Här och natten hade jag tvn igång, men hade den pausad på Netflix då jag spelade Candy Crush på min telefon. Efter en stund kollar jag upp på tvn och ser då att det är porr på tvn. Min första tanke är att den har slagit över till tv-kanalen och att detta är någon kanal där det visas porr på natten. Jag har hört många äldre snacka om att det visades porr
så var det
på nätterna.
Ja, Ylva-Maria Thompson eller vad det var.
Ja, och TV1000 visade alltid porr. Men ser sen på min telefon att det står en enhet i ditt wifi-nätverk används för att kasta. För att kasta. Då förstår jag att det är någon här hemma som alltså ligger och kollar porr och har råkat koppla upp sig till min tv.
Gud vad roligt.
Eftersom det bara är jag, min mamma och hennes man som bor här hemma antog jag att det var hennes man som låg och kollade barnförbjudet. Men när jag dagen efter frågade mamma om hon kollade porr i natt så brast hon ut i ett gapskratt. Det var som min kära mor som låg och kollade porr. Vilket är normalt och inget konstigt med det. Men att jag som dotter nu vet att hon låg och kollade på asiatiskt gangbang. I något jag helst vill förtränga. Traumatiserad tjej som fått många tillfällen att jävlas med mamma idag och där har fått skratta mycket.
Men gud, så roligt. Asiatiskt gangbang.
Alltså, gud, så roligt. Ja, men vilken skön morsa att hon verkligen bara liksom sa som det var.
Gud, så roligt. Ja, det hade varit lätt att skylla på mannen där. Ja, det var nog.
Ja, precis. Och då, det är lite så här sorgligt, för då hade det blivit lite äckligt säkert. Då hade de tyckt så här, verkar inte vara hennes pappa, utan då hade de bara, oskön bonuspappa som ligger och kollar på asiatisk gangbang liksom, när min mamma ligger och sover. Det var ju morsan.
Gud, jag kommer att tänka på en bikt som vi hade för en herrans massa år sedan, precis när vi började. Ja. En kille som gick in på toa, någon tonårskille som gick in på toa och kollade porr på mobilen. Och då låg, han tyckte så här, vad konstigt, varför det kommer ingen ljud? Och då var ljudet kopplat till högtalaren ute i vardagsrummet.
Så det gick ut i hela så här svärfamiljen. Åh, herregud. Gud, så roligt.
Ja. Men du, vad härligt. Vi slutar med detta skratt, denna härliga podd. Men, och Kid, han, vi har liksom bytt plats. Han är på Gotland i sommarhuset själv nu och ska skapa en massa magisk musik.
Ja, men gud, vad härligt.
Och du kommer hem när?
Jag kommer hem, jag skulle vara här typ en vecka. Och bara, ja,
bara
vila upp mig. Bara vara. Bara svettas i värmen och mina vallningar.
Drick ordentligt. Och dricka
mycket vatten.
Speciellt
och hoppas, nu känner jag att det liksom börjar mola i magen så där igen.
Spring på toa så lyssnar vi på lite te och sång.
Ja, men jättefint. Och då vill jag bara säga att vi har gått in i studio och börjat arbeta på den här låten som ska heta då Utan dig. Så den kommer komma på Spotify i en inspelad version. Men just nu har vi inte hunnit klart med det. Så ni får lyssna till liveinspelningen då från Lotta på Liseberg när jag sjöng den där med det fantastiska bandet.
Vi får lyssna på den här podden om igen.
Så är det.
Puss och kram, vi ses i Sverige.
Det gör vi, puss allihopa.
Jag går förbi ditt hus. Lever du ett annat liv? Vad gör du när jag inte ser? När jag inte är en del? Jag hör dig skratta utan. Jag handlar åt mig själv ikväll. Jag ser hur ni passerar mig, men jag säger inte hej. Jag ser dig skratta
Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.